Det här är P1, Sveriges Radio.
Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. I förra programmet så handlade det om Eat Lancet-rapporten och den så kallade hälsodieten för människan och planeten. Det vill säga att vi behöver äta mer växtbaserat och mindre kött. För 10 år sedan, 2016, så dök ordet proteinskiftet upp på Språkrådets lista över nyord. Ett tecken så gott som något på att vi var mitt i en trend. I butikerna hade det dykt upp en massa nya veggoprodukter. Växtbaserad färs hade blivit en hit. För 5,5 år sedan, hösten 2020, så gjorde vi ett program om risk för näringsbrist med proteinskiftet från animaliskt till vegetabiliskt. Nina gick till en butik tillsammans med Cecilia Meyer Labba, som då var doktorand och forskade om proteinskiftet och hälsoriskerna med det.
Vad har vi här för typ av produkter?
Det här är en sojaprodukt som är texturerad, så den är väldigt processad. Man har först tagit ut proteinet, eller rensat upp det, utsatt det för högt tryck och format det till olika bitar då. Och det gör att den blir väldigt tuggbar.
Lite så här pulled pork.
Ja, men
någonting.
Ja. Precis. Så att ur ett sensoriskt perspektiv, alltså hur vi upplever när vi tuggar maten, så är det jättebra.
Och vad säger du nu? Titta på innehållsförteckningen här. Kommer det vara tumme upp eller tumme ner?
Ett högt proteininnehåll, 14 gram per 100 gram. Den innehåller en del fibrer. Den har tyvärr ett ganska högt saltinnehåll, men det är gemensamt för de flesta av de här produkterna. Men så står det här också att den innehåller 17% av rekommenderat dagligt intag av järn.
Det låter ju bra.
Det låter jättebra, men den innehåller också andra molekyler som gör att vi inte kan ta upp det här järnet. Så att därför när man läser på en produkt och det står hur mycket järn det är, det säger egentligen ingenting, för att vi vet inte hur mycket av det järnet som faktiskt kommer absorberas av kroppen.
Cecilia Meyer Labba från vårt program 2020. I det programmet pratade vi också med flera producenter. De var medvetna om problemen med biotillgänglighet, de var med i olika forskningsprojekt, men ännu hade det inte kommit att påverka produktionen och produkterna. 2022 kom sen Cecilia Meyer Labbas vetenskapliga rapport, hennes doktorsavhandling, som slog fast att de nya vegetariska proteinprodukterna var för feta och salta och att vi hade svårt att tillgodogöra oss järnet i dem. Så har det hänt något på de här åren inom forskningen och hos producenterna? Susanne Bryngelsson är forskare och projektledare på RISE i Lund. RISE är ett statligt forskningsinstitut som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle. Ofta jobbar de i projekt tillsammans med livsmedelsindustrin med att utveckla nya processer, tekniker och produkter, till exempel köttersättningsprodukter. De har bland annat utvecklat extrudering när man skapar en köttlik rak fiberstruktur av vegetabilier. På RISE finns också sensoriska testpaneler som bedömer nya produkter som tas fram.
Det här fick ju ganska mycket uppmärksamhet i media när den rapporten, doktorsavhandlingen var det väl, släpptes. Hur uppfattade du att branschen reagerade på den?
Jag tycker ändå med intresse. Sen är det ju klart att det kan ju vara frustrerande. Det blir en utmaning för branschen och deras produkter granskas. Men jag tror också att hela vägen med de här växtbaserade alternativen så har det ju funnits många saker som de ska ta hänsyn till när de producerar livsmedel. Så det är ju inte lätt att optimera alla de aspekterna från början.
Jag minns några av de första köttersättningsprodukterna som mina vegetarian- och veganvänner åt i skolan. Eller när vi senare lagade mat tillsammans. Det var torkade sojabitar i påse som man kunde köpa i hälsokostaffärer. De skulle blötläggas innan man tillagade dem. De var lite svampiga i konsistensen, men rätt bra på att suga upp smaker. Och så fanns det frysta kornfiléer som skulle ersätta kyckling. Man kunde grilla eller steka dem, och de blev ofta ganska torra. Det fanns nog en del korvar också, och en och annan grönsaksbiff. Det här var på 1990-talet, eller början på 2000-talet. Sen dess har mycket hänt. Susanne Bryngelsson, forskare och projektledare inom hållbar nutrition på RISE, beskriver den här utvecklingen som att den skett i två etapper, där den första främst handlar om att bara få till en vegetarisk produkt som liknade kött.
Prioriteringen handlade väldigt mycket om att få till texturen och munkänslan, få till den här fiberlika köttfiberstrukturen, medan då växtbaserat protein ofta är lite trassligt, så att man måste hitta en processteknik som gör att proteinet rätas ut och blir i fiberform. Så där låg mycket fokus, och även då att få produkterna att kanske hålla vatten så att inte vatten tappas i produkterna och de blir blöta och obehagliga ur upplevelser för konsumenten. Smakmässigt, många ingredienser som används i växtbaserade köttersättningsprodukter har en bismaker, baljväxter till exempel som används. Lite bitterhet och lite bönsmak. Det är ju en utmaning hur man ska göra det, för man vill ju samtidigt inte heller bara dölja med höga saltnivåer och så, utan det gäller att hitta en både processteknisk men kanske också då hur man kan blanda olika ingredienser för att få till en bra smak. Men jag tror att de flesta tidiga produkter var baserade på soja, för det var det protein som man förstod hur det fungerade, som var liksom enklast också att göra rimliga produkter och få till kanske då smakmässigt och texturmässigt en bra produkt. Och till sin fördel en bra kvalitet på sitt protein. Så att det också är en näringsmässigt fördelaktigt då när man tänkte att man skulle ersätta köttet med växtbaserade produkter.
Men jag har också förstått att sojan har en egen sojafaktor som gör att det binder järn och mineraler ännu lite hårdare.
Ja, så att ur det perspektivet var soja då inte kanske helt optimalt, och kanske även ur andra perspektiv att vi behöver importera soja och så. Så att sen växte ju intresset fram för att göra växtbaserade produkter med andra proteiner, och här i Sverige så har ju fokus varit mycket då på att hitta baljväxt- eller spannmålsbaserade proteiner från ärtor eller åkerböna, eller i vissa fall då även från havre och spannmålsfraktioner så att säga.
Så från början liksom handlade det mycket om att få till en bra god produkt som liknade kött i sin textur och konsistens. Det var urfokus, vilket man kan förstå när det är en helt ny produkt. Runt 2010 kom den stora boomen med köttersättningsprodukter, minns Susanne Bryngelsson. Och med det en bredare publik.
Det var ju en väldigt snabb ökning av produkterna, och innan, om man säger 90-tal och 80-tal, då karaktäriserades ju utbudet mer av produkter som valdes kanske av veganer, personer som var ganska så ålästa kanske om det här med att äta vegansk och vegetarisk kost. Medan sen då när utbudet av de växtbaserade alternativen till kött och även mejeriprodukter ökade, så blev det också många fler konsumenter som började välja de här produkterna. Kanske inte bara traditionella veganer som har väldigt god kunskap om vilka näringsämnen som kan vara problem, utan även mer vanliga konsumenter som inte heller har så mycket kunskap eller tänker så mycket på just järn eller B12 som en annan näringsämne då, som också kan bli ett problem när man väljer vegansk mat. Mm.
Men om vi då hade liksom det första skedet i utvecklingen av de här växtprodukterna, så handlar det mycket om att få till en bra smak, textur, efterlikna kött. Har vi trätt in ett nytt skede nu då? För nu har det ju gått ganska lång tid.
Man kan ju säga att vissa saker har vi ju lärt oss och vi har kommit en bra bit på vägen. Och genom att också utbudet har ökat så mycket, det är många människor som väljer de här produkterna, så har ju frågan om näringskvalitet och de här frågorna med biotillgänglighet och fettkvalitet kanske framför allt då. Och saltnivåerna, det är ju det som också företagen och vi då i vår forskning och utveckling försöker fokusera nu på, att hitta lösningar. Hur kan vi göra detta på ett bättre sätt framöver utan att tappa då smaken och egenskaperna som ändå önskas av konsumenterna.
Vad finns det för tekniker idag liksom för att faktiskt förbättra biotillgänglighet? Men jag tänker också fett och sådär. Mm.
Fettet handlar ju mer om vilket fett du väljer att ha i din produkt. Vill man ha en produkt som är i fast form i rumstemperatur, så blir det ofta att man väljer ett fett som innehåller mycket mättade fettsyror.
För det är också fast då.
Det är fast naturligt då i rumstemperatur. Kokosfett är vanligt i de här köttbaserade produkterna. För att det har bra egenskaper tekniskt. Sen vill vi ju inte ha för mycket mättade fettsyror i maten. För det kan bli för mycket och de har negativa effekter på blodfetter bland annat. Hälsomässigt så försöker ju vissa då forskningsprojekt hitta alternativ. Till exempel genom att blanda oljor som rapsolja som har då bättre fettsyra kvalitet. Att man kan blanda det med någon gelbildande ämne och bilda det som kallas för oleogeler. Men att man försöker blanda så man får liksom en fast olja på något vis. Så det är ju ett forskningsområde och kanske då en lösning framåt. Men där är vi ju en bit på väg. Vi har haft något sådant projekt på RISE som vi har tittat på.
Och sen har vi det här då med biotillgängligheten. Vad finns det för tekniker idag för att förbättra biotillgängligheten i den här typen av produkter?
Ja, men då kan man ju tänka att det finns lite olika strategier.
En process handlar om att öppna upp cellstrukturerna för att tillgängliggöra näringsämnena.
Och det gör man ju ofta genom att koka eller man kan mixa eller mosa livsmedel till mindre bitar. Då slår man liksom sönder strukturen och då kommer näringsämnena ut och blir mer tillgängliga.
Man kan försöka bli av med antinutrienterna, alltså de ämnen som binder fast till exempel mineraler i ett livsmedel.
Laka ur, till exempel man kan koka och hälla bort kokvattnet, så har kanske en del av de här så kallade antinutrienterna då försvunnit. Den typen av process kan ju också riskera att dra med sig näringsämnen, så det gäller att optimera processen. Många antinutrienter, de är värmekänsliga, så att om man upphettar sitt livsmedel eller man processar med värme längs vägen så bryts antinutrienterna ner.
Men inte fetinsyra svår.
Precis. Fetinsyran är ju en liten klurig, för den är ganska värmestabil. Så den är svår att bli av med vanlig upphettning. Däremot om man då till exempel extruderar sina proteiner som man gör när man gör växtbaserade köttersättningsprodukter. Då kan en del av fetinsyran ändå försvinna. För då är det hög temperatur under kort tid. För då kanske näringsämnena klarar sig, de som är lite värmestabila, så att man inte förstör dem.
Man kan också göra en slags fraktionering för att få bort vissa antinutrienter. Alltså dela upp ett livsmedel i olika bitar och använda bara vissa delar.
I vissa fall så finns det mycket antinutrienter i de yttre delarna av kärnan. Så då kan man ju skala och fraktionera bort den yttre delen just för att få bort antinutrienterna och kanske andra ämnen som kan ha en besk smak. Och så jobbar man vidare med den inre delen av kärnan.
Men då försvinner fibrerna och det här.
Det blir också en konsekvens som kan vara mindre bra. Så den här balansen mellan att bli av med det man vill bli av med och behålla det man vill behålla, den kan ibland vara lite utmanande. Och det har ju också visat, alltså när man gör kött ersättningsprodukter så använder man ibland med renframställt protein, så då har man ju fraktionerat fram eller på kemisk väg tagit fram proteinet ur kärnan och gjort det ganska rent, så att då finns det mest protein och bara lite del stärkelse och lite fett, så att den är liksom ett väldigt rent protein. Men i många fall så följer liksom fetinsyran med i den processen. Så att även om man gör det här renframställda koncentratet av protein så blir man ändå inte av med fetinsyran.
Det kan väl till och med ackumuleras lite fetinsyra i sådana processer, har jag förstått det som.
Ja, men precis. När man städar bort mycket annat så blir det högre koncentration av det som är kvar. Så att det är ju ett problem som också på forskningsväg finns projekt som försöker titta på, kan vi då göra någon förändring i hur vi renframställer proteinet så att vi blir av med fetinsyra längs vägen.
Genom att fermentera med bakterier kan man bryta ner fetinsyra.
Sen beror det lite på vad man menar då med fermentering. För om man tänker fermentering att man tillsätter en bakteriekultur, så är det också väldigt viktigt att den bakterien som man använder för fermenteringen väljs ut så att den har de egenskaperna att den verkligen kan bryta ner eller bilda enzymer, kallas det då, så att de verkligen kan bryta ner fetinsyran. För alla bakteriekulturer som skulle kunna användas för att fermentera har inte den typen av egenskaper. Så där är det ju liksom en forskningsfas innan man kan säkert veta att fermentering är effektivt. Sen kan man ju också tänka att det går att liksom starta nedbrytning av fetinsyra naturligt i kärnan. Om man har en hel baljväxt eller ett helt, en spannmålskärna, ett havrefrö eller vetefrö. Att blötlägga och liksom låta fröet börja gro. Att man startar de naturliga processerna i kärnan. Det kommer att bildas enzymer som bryter ner fetinsyran, för då vill fröet använda det som finns i fetinsyran för att börja växa och bli en planta.
Men om det då finns de här olika, det här lilla smörgåsbordet av tekniker, varför gör inte matindustrin bara det här rätt upp och ner och så fermentera på och få till schyssta produkter?
Ja, det kan man ju fråga sig. Det verkar ju enkelt i teorin. Men dels så tror jag det här som jag nämnde då med att optimera. Vad är det, vilken typ av fermentering fungerar på ett bra sätt i just den råvaran som man har? Sen kan det ju vara så att om man tittar på fermenteringen så kommer det ju hända väldigt många olika saker samtidigt. För då är det ju bakterier som är levande mikroorganismer. De kommer att bryta ner vissa ämnen, men det kommer ju också innebära att de bildar vissa andra ämnen.
Lite syrliga ämnen till exempel, ja, mjölksyra.
Precis, det kan bli lite syrligt. Det kan göra så att det bryter ner fibrer och proteiner och stärkelse, vilket ju då kan påverka råvarans tekniska egenskaper.
Alltså texturen, alltså det kan bli både sladdrigt och surt typ.
Ja,
man skulle översätta.
Ja, men lite så. Man kan bli av med en del bismaker för eventuellt att bakterien då bryter ner ämnen som smakar bittert kanske och man får en bättre smakprofil. Det kan ju vara en fördel, men man kan inte riktigt veta. Och man måste göra ett optimeringsarbete och vara säker på att det blir samma resultat varje gång. Sen kan man ju också tänka att skala upp det till en stor skala, det är ju ganska en svår väg att vandra ofta när man börjar liksom, så att man går ju via någon pilotnivå med en lite större skala och ser hur det funkar. För när man får stora volymer så kan det hända andra saker än jämfört med att man gör det i ett provrör.
Vad skulle du säga har hänt då i livsmedelsbranschen sen den här rapporten 2022?
Ja, men jag tror att det fanns en medvetenhet innan, men det är klart att den har ökat och det har ju också kommit många nya aktörer på marknaden sedan dess. Det är ju många företag, inte bara de stora aktörerna utan många också mindre företag som är intresserade av att komma med produkter inom den här sektorn.
Jag tycker man hittar nya produkter varje månad. Alltså ja, också det känns som att vissa produkter är lite testprodukter som bara finns en kort stund för att se var detta något som gillades.
Mm. Så jag tycker att intresset är ju stort och medvetenheten om nutritions- och näringsaspekterna är stort och större idag skulle jag säga ändå. Vi får många frågor kring det här med biotillgänglighet.
Från företagen alltså?
Från företagen, absolut. Många företag som också går in i forskningsprojekt eller ger uppdrag till oss att titta på produkter och testa.
Vet du idag att det finns produkter som har förbättrats som ligger ute i butiken som vi konsumenter kan köpa?
Men jag vet att det finns produkter där man har som företag jobbat i liksom med syfte att sänka fetinsyran och där jag är ganska säker på att man har lyckats. Därmed så kan jag ju inte veta att biotillgängligheten faktiskt är bättre.
Hur kommer det sig att man inte kan liksom se det på förpackningarna då? Jag har liksom inte kunnat läsa mig till någonstans att här har vi jobbat med fetinsyra eller försökt minska eller bättre biotillgänglighet.
Nej, och det handlar faktiskt om att företagen har krav på sig att förhålla sig till regelverk som styr var de får kommunicera till konsumenter. Där de kan berätta om innehållet av järn. Däremot när det gäller biotillgänglighet så blir det mer en fråga om en hälsoeffekt indirekt. Och då är det lite starkare regler eller tydligare liksom avgränsning. Så det är ju egentligen inte att de inte vill berätta och det är inte att de inte gör arbete. Men det finns också hinder för företagen att tydligt kommunicera just när det gäller till konsumenter.
Vilken metod tror du mest på inför framtiden när det gäller att öka biotillgängligheten?
Ja, men jag tror kanske att det kommer också börja lite vad det är för råvaror och vad det är för slags produkter som det handlar om. Så att man behöver vara lite flexibel och man behöver tänka många lösningar. Sen tror jag kanske ändå att fermenteringen och naturliga processer i råvaran för att bryta ner oönskade ämnen ändå är det som är väldigt starkt forskningsmässigt och det är där det finns ett jättestort intresse även från företagen.
Groddning och fermentering.
Typ. Precis, groddning och fermentering. Och jag tror att det också har stor potential, inte bara sett då till antinutrienterna och att få upp biotillgängligheten utan också att öka liksom smak, och att det också kan bryta ner vissa kolhydrater som kan göra att man får lite så här bubblig mage och så. Att det finns flera liksom positiva egenskaper om man lyckas optimera den processen, så att säga.
Och det är ju ändå så här gamla kända metoder som mänskligheten har använt sig länge av.
Ja, tänk vilka framsteg vi har gjort. Nej, och jag tror att det handlar ju också om kanske den mer storskaliga delen av det. Att lyckas göra det på ett reglerat sätt så att man vet vad man får. Att det kan vara en del av utmaningen.
Susanne Bryngelsson på statliga forskningsinstitutet RISE i Lund, som ofta jobbar ihop med branschen i forskning och utveckling. Livsmedelsverket är förstås en viktig myndighet i sammanhanget. Vad händer då på Livsmedelsverket i frågor som rör biotillgänglighet?
Ja, men Livsmedelsverket jobbar en hel del med frågan om järn- och biotillgänglighet, och det är någonting som vi har pratat ganska mycket om de senaste åren.
Det här är Josefin Edvard Lövenborg. Hon jobbar som nutritionist på Livsmedelsverket.
Vi har bland annat sammanställt en rapport om innehåll och biotillgänglighet av järn i vegetariska ersättningsprodukter. Ett annat exempel är att biotillgänglighet har fått ta större plats än tidigare i våra uppdaterade nationella riktlinjer för måltider i skolan som kom tidigare i år. Alldeles nyligen, bara här om veckan, så har vi skickat livsmedelsprover för analys till forskare på Chalmers. I samarbete med dem ska vi nämligen undersöka mängden fetinsyra i omkring 65 olika vegetariska köttersättningsprodukter som finns på den svenska marknaden. Om vi vet mängden fetinsyra i förhållande till mängden järn i ett livsmedel, så kan man få en indikation på hur mycket biotillgängligt järn som livsmedlet innehåller.
Så mängden fetinsyra skulle kunna vara en vägledning för oss när det gäller att hitta produkter som kan förse oss med järn. Det finns inte så mycket vägledning för oss konsumenter. Det finns allmänna råd från till exempel Livsmedelsverket om att C-vitamin hjälper till att öka upptaget av järn. Men det finns ju inte så mycket vägledning och information på förpackningar till exempel.
Nej, jag håller med om det här när du nämner C-vitamin som en sån här faktor som kan öka upptaget av järnet. Att en del av oss känner till det, för vissa kanske det inte är lika välkänt. Och någonting som vi gärna skulle se är ju att kunskapen och kännedomen om att det finns sätt att öka upptaget av järnet från maten är ju någonting som vi gärna ser ska hända. Och att det här med att man kan göra medvetna val kring vilka livsmedel man väljer och hur man sätter samman sin måltid. Här tror jag att flera kan gagnas av att lära sig mer kring hur man kan tänka kring det här. Om vi kan hitta sätt att sprida kunskapen om hur vi själva kan påverka upptaget av järn, så tror jag att det kan gynna många, särskilt ifall man väljer att inte inkludera så mycket kött i sin kost, så har man ju extra mycket att vinna på att tänka till kring sina val.
Det har ju ändå hänt en del saker, det har utvecklats. Det finns bland annat hydrotermisk behandling av spannmål, det är alltså vatten och värme kan man säga, som ökar tillgängligheten. Man vet att fermentering kan påverka och sådär. Skulle du ändå säga att det liksom går framåt?
Ja, jag skulle säga att det går framåt, och Livsmedelsverket välkomnar verkligen forskning och produktutveckling på det här området så att vi kan få vegetariska livsmedel med högre biotillgänglighet. Till exempel genom processer som du nämner. Det handlar om processer som ska leda till att minska mängden fetinsyra i de här produkterna så att mer av järnet finns tillgängligt för oss att ta upp.
Men då kommer vi återigen till kommunikation här då. För om man då har till exempel ett spannmål som är hydrotermiskt behandlat, så kan man skriva på förpackningen att det är hydrotermiskt behandlat, men man kan inte tala om på vilket sätt. Man kan inte lova att det blir bättre, om man säger så. Man kan inte säga att det här blir bättre än ett icke-hydrotermiskt behandlat spannmål. Har jag rätt där?
Och det finns ju en hel del märkningsregler för producenter att förhålla sig till. Det är inte mitt expertområde, även om jag känner till en del. Bestämmelser om märkning är ju reglerade på EU-nivå. Och när det gäller livsmedelsinformation så måste den vara sann. Den måste kunna styrkas vetenskapligt och den får inte vara vilseledande. Om en producent har utvecklat sin produkt så att biotillgängligheten ökar och att man kan styrka den här uppgiften, så kan företaget kommunicera den här informationen förutsatt att den är korrekt då och inte vilseleder. Och det här skulle kunna vara som text på en förpackning eller information på en hemsida till exempel.
Men just det här med att det ska inte vilseleda om man ska kunna bevisa det på något sätt. Men jag tänker att när man då skriver på en produkt idag kan man skriva att den här produkten innehåller si och så mycket järn. Men det är ju ointressant om jag inte kan tillgodogöra mig det. Så jag skulle säga att det är ju lite vilseledande, sån information, på något sätt.
Märkningsreglerna är ju knepiga på det viset. Innehållet av järn i ett livsmedel måste inte deklareras. Men innehållet får deklareras om järnet förekommer i vad man kallar betydande mängd. Men som du säger, det här är ju totalmängden järn. Det säger ingenting om hur mycket av järnet som man kan ta upp. Precis, så det, där behöver man ha mer kunskap själv som konsument.
Mm. Det läggs rätt mycket på oss konsumenter för att navigera i den här komplicerade världen. Det är både komplicerat i hur våra kroppar och hur hela det biologiska fungerar. Men det är också komplicerat med olika regler, svenska och EU-regler och sådär.
Ja, det är väldigt komplext. Och även hur mycket järn som vi sen tar upp från maten är ju väldigt individuellt. Och något som styr i väldigt hög grad är våra järnlager i kroppen. Så personer som har låga järnlager tar upp mer järn från maten än äter jämfört med en person som redan har fyllda järnlager. Då tar inte kroppen upp lika mycket järn heller. Men visst, det förutsätter ju naturligtvis att järnet först och främst ska förekomma i en form som kroppen kan ta upp.
Ja, men det kommer ner på individnivå, så man kan inte säga att äter du det här kommer du att få i dig så här mycket järn till exempel. Men man kanske skulle kunna säga att vi har gjort saker som ökar möjligheten att du kan få i dig järnet.
Ja, och sån information skulle ju kunna vara värdefull för en konsument att känna till såklart.
Josefin Edvall Lövenborg, nutritionist på Livsmedelsverket. Och hos producenterna då, vad händer där? Vi skickade lite frågor till producenter av vegetabiliska ersättningsprodukter. Frågor som: har era vegoprodukter förändrats, det vill säga fått ökad biotillgänglighet, minskad mängd antinutrienter etc. Och hur arbetar ni med att öka biotillgängligheten? Vi frågade 6 olika producenter och fick svar från 2. 2 stora aktörer, Orkla och Lantmännen Cerealia. Orkla, som har till exempel Anamma, de skriver: vi har inte hittat en fungerande uppskalningsbar lösning som vi kunnat använda för att påverka biotillgängligheten i befintligt sortiment. Vi har deltagit i flera forskningssamarbeten och försökt hitta fungerande lösningar i samarbete med leverantörer. Vi har också tagit fram många nya produkter med fler proteinkällor. Att variera typen av vegetabiliska proteinkällor är helt i linje med Livsmedelsverkets råd i frågan. Vi har även tagit fram produkter där vi blandar hela kvarnade baljväxter tillsammans med växtbaserat protein för att få med mer av näringen från baljväxterna men ändå få en produkt som kan ersätta köttfärs i välkända recept rakt av. Vi har också lanserat produkter där grönsaker och växtbaserat protein blandas med kött. Så långt Orkla alltså. Lantmännen Cerealia skriver att de inte har genomfört några enskilda produktförändringar. Arbetet sker långsiktigt och de deltar i olika forskningssamarbeten. Inom Lantmännen ser vi även på möjligheter inom växtförädling att utveckla baljväxter som redan i odlingsledet har lägre nivåer av fytinsyra, vilket på sikt kan bidra till förbättrad biotillgänglighet. Så där befinner vi oss idag i april 2026. Och den spännande historien om fytinsyran och hjärnet och människan fortsätter. På något sätt så tar vi oss mot en ännu bättre och godare och nyttigare framtid. Jo, en sak till. En helt annan sak. Det är en del av er som har mejlat och frågat efter recept från tidigare program. Ni har inte hittat dem på sverigesradio.se. Och det beror på att de inte finns kvar där längre. Sveriges Radio har ändrat sin policy för hemsidor och sedan ett tag så finns det bara en sida kopplad till varje sändning. Och de gamla extra sidorna som recepten är borta. Det här programmet gjordes av Nina Frångeborn och mig, Thomas Tengby, och meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Alla P1-poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio.